Vi ska läsa predikotexten en gång till. Det är ur Lukas 6:e kapitel. Vi ska läsa från vers 27. Jesus säger så här: Men till er som lyssnar säger jag, älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er. Om någon slår dig på ena kinden, vänd då också den andra kinden till. Om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom ta tunikan också. Ge åt alla som ber dig, och om någon tar det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människorna ska göra mot er, så ska ni göra mot dem. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni ha tack för det. Även syndare älskar dem som visar dem kärlek. Om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, ska ni ha tack för det. Även syndare gör samma sak. Om ni lånar ut till dem som ni hoppas ska ge tillbaka, ska ni ha tack för det. Även syndare lånar ut till syndare för att få lika tillbaka. Nej, älska era fiender och gör gott och låna ut utan att hoppas att få något igen. Då ska er lön bli stor och ni ska bli den högstes barn, för han är god mot det otacksamma och onda. Var barmhärtiga så som er far är barmhärtig. Amen. Herre, hjälp oss att låta vårt ljus lysa klart här i världen. Gör oss frimodiga att vittna om din frälsning och lär oss leva som dina älskade barn. Hjälp oss så att vi blir barmhärtiga mot alla, både goda och onda. Amen. Predikotexten i Lukas 6:e kapitel innehåller vad som har kallats den gyllene regeln. Så som ni vill att människorna ska göra mot er, så ska ni göra mot dem. Och Jesus säger på ett ställe att det är hela lagen och profeterna. Det innebär att det är en sammanfattning av hela Bibelns undervisning om hur vi ska förhålla oss till våra medmänniskor. Det finns människor som har tagit fasta på gyllene regeln och tycker att den är bra. Och så har de gjort den till hela sin religion. Och så tänker de att det är allt jag behöver göra för att förtjäna frälsning. Och liksom de människor försöker förtjäna frälsning genom sina gärningar, då sänker man ju kravnivån till det rimligas nivå. Så man kanske tänker ungefär så här: den gyllene regeln innebär ju att vi ska göra mot människor som vi vill att de ska göra mot oss. Och allt jag förväntar mig av människor, det är att mina vänner och grannar ställer upp för mig när jag behöver hjälp, och de övriga lämnar mig i fred. Och så har jag gjort mot andra, och jag har verkligen ställt upp. Jag har till och med lånat ut mitt nya bilsläp till grannen, fast jag visste att han skulle köra tunga betongplattor. Så jag har verkligen ställt upp för mina vänner och grannar, och mer än så kan inte Gud kräva. Och så finns det andra som tycker att den gyllene regeln, den är jättebra, för följer vi bara den, har den som ledstjärna för vårt liv, så tjänar vi ju så mycket på det och vi mår bra. Så ger man ett leende till någon, så får man ett leende tillbaka. Och om man hjälper någon och är hjälpsam mot alla, så är ju chansen större att man själv får hjälp när man behöver. Och visst, det fungerar ju ofta precis på det sättet. Det stämmer ju. Man tjänar ju ofta på att vara lite vänlig och serviceinriktad, i alla fall i längden. Det här är exempel på egna tolkningar eller egna tillämpningar av den gyllene regeln. Och en sak som de har gemensamt, det är motivationen för att följa den gyllene regeln. Det är att man tjänar på det själv. Man man mår bättre. Idag ska vi höra Jesu förklaring till den gyllene regeln. Och då förstår vi ganska snart att det är ju inte ett sätt att förtjäna frälsning genom gärningar. Kraven får inte sänkas till det människor tycker är en rimlig nivå. Regeln, den gyllene regeln, den är ju inte en må-bra-regel i första hand. Utan Gud vill att vi ska göra allt av rätt anledning. Och först se Gud till vårt hjärta. Han ser motivationen bakom det vi gör. Och det heter att utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Så det är där det börjar. Ur tron kommer alla goda gärningar som frukterna på ett gott träd. Lite tidigare i Lukas 6 kapitel så har Jesus prisat de saliga som får lida för sin tro. Det är ju en angelägen saligprisning idag när så många människor världen runt får lida för att de är kristna. Och också i vårt land kan det vara besvärligt. Saliga är ni när människor hatar er, när de utesluter er, hånar och smutskastar ert namn för människosonens skull. Men en person som blir behandlad på det sättet blir ju också frestad att ge igen med samma mynt. Men Jesus, han vill att vi ska reagera på ett annat sätt, ett sätt som de flesta människor skulle tycka inte var riktigt naturligt. På ett sätt som inte stämmer överens med våra automatiska reaktioner. Jesus säger så här: älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er. I bergspredikan så tar Jesus upp fariseernas och de skriftlärdas tolkning av kärleksbudet: du ska älska din nästa som dig själv. Och när de hörde det, då försökte de avgöra: vem är det egentligen som jag ska älska? Alltså, vem är min nästa som jag är skyldig att älska? Och Jesus fick ju den frågan en gång: vem är då min nästa? Och Jesus svarade med liknelsen om den barmhärtige samariten. Och personerna i liknelsen är ju noggrant utvalda. Folket i Samarien, de låg i konflikt med judarna. Så man kan säga att det låg en fiendskap mellan de folken. Och så väljer han ut en samarier till att ge hjälp till en jude. Men judarna går förbi sin egen landsman. Vad liknelsen gör, det är egentligen att den säger att gör man en sån här felaktig frågeställning, vem är då min nästa, så får man ett felaktigt svar. Istället för att fråga vem är då min nästa, så ska vi fråga oss: hur kan jag visa mig som en god nästa mot dem som behöver min hjälp, mot mina medmänniskor? Och då inte bara mot vänner utan också mot fiender. Hur ska jag visa mig som en god nästa mot den här medmänniskan? Men fariseerna, de hade kommit fram till att kärleksbudet, det gällde ju familj, det gällde vänner och det gällde landsmän, men inte fiender. Och Jesus beskriver deras tolkning så här: ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Och det var ju den populära tolkning som spreds bland människor på Jesu tid. Ni hör att det är egentligen inte så stor skillnad på fariseisk judendom och islam. Så båda de religionerna har samma moral gentemot nästan. Även om man kan säga i alla fall som vi ser idag och som vi ser historiskt sett också att islam många gånger får våldsammare uttryck när det gäller fiendskap, alltså att hatet mot fienderna. Hur som helst, Jesu undervisning är ju helt annorlunda. Han manar oss att älska våra fiender. Och så ger han oss tre exempel på hur vi kan bemöta provokationer med kärlek. Han lär oss vad vi ska göra om någon slår oss på ena kinden. Han lär oss vad vi ska göra om någon tar vår mantel, översatt idag, om någon tar vår jacka. Han lär oss vad vi ska göra om någon tar våra tillhörigheter. Och då kan man ju fråga sig, är Jesus verkligen allvarlig? Menar han verkligen det här? Menar han att vi verkligen att vi ska avvända andra kinden till om någon slår oss? Menar han verkligen att vi ska låta någon ta tröjan också om han tar jackan? Att vi inte ska kräva tillbaka om någon skär från oss? Är inte det bara att fortsätta uppmuntra fortsatta övergrepp? Alltså, går det verkligen att leva på det här sättet i vår värld? Är det inte bara en form av idealism som inte går att förverkliga? Men ni ser att Jesus är ju uppenbarligen förankrad i verkligheten. Han vet mycket väl hur människor reagerar i sådana situationer. Vad som är den automatiska reaktionen. Han vet att människor vill ge igen. Han vet att människor vill svara med samma mynt, kräva tillbaka. Det är ju lite chockerande det Jesus säger. När någon slår ut på ena kinden så vänder den andra till. Om någon tar manteln så ge honom tunikan också. Om någon skär från det så kräv det inte tillbaka. Man kan säga att vad Jesus vill säga med det här, på det här chockerande sättet, är att han väntar en annorlunda reaktion från sina lärjungar. En kärleksfull lärjunge reagerar inte på samma sätt som de flesta andra skulle göra. Jesu befallning, vänd andra kinden till, låt honom ta tunikan också. Kräv inte tillbaka. Det är ju inte menat som nya stadgar som vi ska mekaniskt följa när vi hamnar i precis i de här situationerna som han har beskrivit. Utan vi ska ju hellre uppfatta det här som exempel på en princip som vi kan använda i många situationer när vi har med aviga människor att göra. I och för sig, just de här situationerna som Jesus beskrivit kan ju inträffa i verkligheten. Och då vet vi ju vad Jesus vill att vi som hans lärjungar ska göra när vi hamnar i en sån situation. Men om vi inte råkar ut för just någon av de här tre situationerna som han har beskrivit, då ska vi ändå tänka på att använda de här exemplen i vårt dagliga liv så att vi lär oss reagera kärleksfullt på provokationer. Så när vi är Jesu lärjungar, då ska vi tänka kärlek. Vi ska tänka kärleksfullt i vårt bemötande med människor. Även gentemot våra fiender och även om vi blir utsatta för något. Och här är det ju lätt att tänka på hur Jesus levde sitt liv och ha honom som vår förebild. Tänk bara på situationen i Getsemane när Petrus hade huggit örat av översteprästens tjänare. Vad gjorde Jesus? Ja, han helade honom. Så de hade kommit för att gripa honom och föra honom till en förutbestämd orättvis rättegång. Han gjorde ändå gott mot var och en av dem. Och lite senare så hör vi ju honom be för dem som korsfäste honom. Och han, vi ser honom också ta till sig och benåda en rövare. Och det här är ju också ytterligare exempel, och det finns många fler som vi kan göra tillämpningar av i vårt liv, hur vi ska bemöta människor med kärlek. Jesus följer upp de här tre svåra situationerna som han beskrivit med tre frågor som allihop slutar med samma ord: ska ni ha tack för det? Och det underförstådda svaret, vad är det? Nej, naturligtvis. Att vi älskar dem som älskar oss, att vi gör gott mot dem som gör gott mot oss, att vi lånar ut till dem som vi är säkra ger tillbaka. Det är ju någonting som otroende människor gör också. Det gör ju alla. Och ska vi som Jesu lärjungar ha ett särskilt tack när vi gör som alla andra? Nej, naturligtvis inte. Utan Jesus väntar sig ju något annat av oss. Så han vill att vi ska bryta det här mönstret med att svara med motsvarande, svara lika. Att vi gör ont mot dem som gör ont mot oss. Att vi bara gör gott mot dem som gör gott mot oss. Han vill att vi ska bryta det mönstret. Han lär oss att vi inte ska handla illa mot dem som behandlar oss illa. Och vi ska inte göra gott bara mot dem som är goda mot oss. Och så ger han två skäl varför vi ska göra gott mot alla människor. Och den första är ju gyllene regeln: så som ni vill att människorna ska göra mot er, så ska ni göra mot dem. Och observera att när Jesus talar, så talar han ju till sina troende, till sina lärjungar. För Jesus börjar hela det här stycket med: men om ni vill lyssna. När han säger så här: till er som lyssnar, säger han. Och vilka är det som lyssnar till honom? Och det är ju hans lärjungar, de troende som tar till sig hans ord och bevarar det i sina hjärtan. Och när Jesus på det här sättet använder lagen för att motivera oss, då kallas det lagens tredje bruk. Och det är att använda lagen på dem som redan är pånyttfödda, de som har fått en ny vilja och som gärna vill lyda Guds bud. Och allt Gud befaller, det vill vi gärna göra av tacksamhet mot honom som älskat oss så högt att han sände sin son till försoning för våra synder. Och när sände han sin son till försoning för våra synder? Ja, innan vi var födda, innan vi gjort varken gott eller ont, medan vi var i mörker, medan vi var syndare. Så vad han har gett och bevisat oss, det är ju en oförtjänt kärlek. Och vi som har fått den, fått erfara Guds oförtjänta kärlek, vi vet hur underbar den är. Och Jesus vill att det är så vi ska bemöta andra människor. Alltså med en oförtjänt kärlek. Och det är Guds vilja. Och det är så man ska förstå den gyllene regeln. Och för det andra så ska vi göra gott mot alla människor. Därför att vår himmelske far gör gott mot alla. Så han är ju god även mot otacksamma och onda. Så vi ska vara barmhärtiga som vår himmelske far är barmhärtig. Han låter sin sol gå upp över onda och goda, och han låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Och det är han som ger liv, anda och allt åt alla. Det är han som har gett oss livet, det är han som uppehåller hela världen. Det är han som i stort tålamod låter världen stå dag efter dag, för att ge människor mer tid till omvändelse. Och hans största kärleksbevis, det är att han sänt sin son som vår frälsare. Och det gjorde han ju medan vi ännu var fiender. Paulus skriver så här: Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Så allt som Gud gör och ger, det är någonting som vi inte har förtjänat på något sätt. Hans kärlek är oförtjänt. Och Gud vill att vi ska visa att han är vår himmelske far och vi hans kära barn genom att visa samma kärlek i vårt förhållande till medmänniskor. Och det här visar sig ju tydligast när vi visar kärlek mot dem som förtjänar det allra minst. Och Jesus lovar en stor lön till alla troende som handlar på det sättet. Och när vi hör det här ordet lön, och när Jesus använder det här ordet lön, så innebär det ju inte automatiskt att nu är det någonting som vi ska förtjäna med våra gärningar. Vad är det för lön som Jesus talar om? Ja, då går vi tillbaka till det vi redan har läst, saligprisningen. För där talar han om samma lön. Saliga är ni när människorna hatar er och när de utesluter er och hånar er och smutskastar ert namn för människosonens skull. Gläd er på den dagen och hoppa av glädje, för er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna. Och vad är det för lön han talar om? Jo, det är den himmelska skatten, den himmelska lönen. Och det är ju en lön som Jesus lovar. Här lovar han den fritt och förintet till alla kristna som får lida för sin tros skull. Och han lovar den för att uppmuntra och trösta alla lidande kristna. Så det är ju inte en lön som vi ska arbeta medvetet för att få. Vi kan ju inte frälsa oss själva. Vi kan inte förtjäna det eviga livet med vårt arbete, utan det är Jesus som har frälst oss. Det är han som har gett oss rätt att bli Guds barn. Det är han som har vunnit en skatt åt oss i himlen med sitt arbete, med sin lydnad, sitt lidande, sin död och sin uppståndelse. Men han fäster vår blick vid den himmelska skatten för att ge oss tröst när vi har det svårt. Och det är verkligen en tröst när vi har det svårt. Det ger oss uthållighet. Er lön blir stor i himlen, säger Jesus. När vi har det svårt, när vi blir illa behandlade, när vi blir orättvist behandlade, när vi blir kränkta, ja, då kan en sån kränkning bli väldigt stor för oss. Våra tankar kan låsa sig till det som har hänt. Det kan uppta våra tankar, det kan förstöra vår nattsömn. Det gör att vi börjar klaga och känna oss usla. Vi kan bli handlingsförlamade och deprimerade. Men hör, i saligprisningen så säger Jesus att vi kan glädja oss. Ja, vi kan rent av hoppa av glädje när människor hatar oss och när de utesluter oss och hånar och smutskastar oss för människosonens skull. Och det är i det sammanhanget som han talar om en stor lön i himlen. Så det är så vi ska tänka. Lidandet, den här svårigheten som jag har fått, som är så stor för mig nu, den är aldrig så stor att inte härligheten som Jesus lovat är större. Härligheten är alltid ojämförligt större än vårt lidande. Och det här, det, när han fäster vår blick till det himmelska, det är det som ger oss kraft. Så mitt i ett lidande så säger han, ni kan hoppa av glädje när det händer. Det ger oss kraft att handla kärleksfullt mot dem som behandlar oss illa. Så Herren har lovat oss så fantastiskt mycket gott. Och vi vill gärna visa att han är vår himmelske far, vi hans kära barn, genom att vara barmhärtiga mot alla. Liksom han är barmhärtig och god, också mot de otacksamma och onda. Amen. Låt oss be. Kära himmelske far, du har gjort och gör så mycket gott mot oss utan att vi förtjänat det. Du har gett oss livet och du har sänt oss din son som frälsare. Du har gett oss en plats i himlen för hans skull. Hjälp oss att likna dig så att vi handlar kärleksfullt och är barmhärtiga. också mot dem som inte har visat oss någon vänskap. Hjälp oss att med ord och gärning vittna om din oförtjänta kärlek. Amen.